Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej och välkomna till avsnitt 90.
Hejsan.
Av Skilsmässopodden. Mm. Du, hur är det, Magnus? Hur har du det, tycker du?
Ja, jag har det bra. Jag har det jättebra. Jag tycker det är svårt att liksom börja.
Du, ja. Du menar börja podden?
Ja. Ja, jag tycker det är svårt.
Det tycker många är svårt. Mm. Jag som lyssnar på ganska mycket poddar, det är många som tycker det är svårt. Och jag tänker att vi skiter i det, utan vi går direkt på och säger vad vi ska prata om idag.
Ja, jättebra. Toppen. Ja. Du skulle kunna bara gå rakt in i det på en gång.
Nästa gång säger vi inte ens hej, menar du? Jo. Okej. Ja. Men du har frågor till mig som gäller ett tabuområde, nämligen hat. Mm. Sen vill du återigen prata om sex. Ja, men. Det ska du få göra. Mm. Vi har en lyssnare som vill ta upp det här med, som har blivit lämnad, och vill ta upp det här med att hon upplever de här åren som hon levde med sin exman då som bortkastade. Och därför känner sig bitter. Det här ska vi prata lite om. Mm. Vi ska också prata om vad händer i ett par när man lever under press som är tillfällig. Alltså att någonting händer, att barn har det jobbigt, dödsfall, ekonomin trasslar. Vad händer i ett par? Mm. Sen har jag ett råd. Mm. Det kan gå under rubriken fuck förlåtelse. Alltså att man, det är en ny infallsvinkel. Ja, och så mycket mer. Men du vill prata om sex,
ja,
nu. Börja med det direkt.
Bra, det klarar vi av snabbt här. Jo, men det slog mig, jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag kom på det. Men det är en tanke som jag bar med mig och som fortfarande tycker är ganska klok. Ja, men så här, sex kan ju inte handla om njutning. Och då ska du säga varför då.
Det säger jag också, ärligt, varför då?
Jo, men så här, man går ju runt, och män gör det, jag antar att kvinnor gör det också, tänker så här, och den där var snygg, den skulle jag vilja ligga med.
Så har jag aldrig tänkt
nej,
om någon.
Det har du visst.
Jag vet att du går omkring så.
Ja, okay. Nej, men jag tror att det är så vi håller på, så här, och den var snygg. Och så här. Men jag har ju ingen aning om hur den är att ligga med. Det kan ju vara vem som helst, kan ju vara toppen, det har ju inte med utseende att göra. Förstår du, njutningen är ju någonting annat än utseendet.
Men du kan inte utgå ifrån att... Ja, men det är ju ungefär som en maträtt. Den kan ju vara god, men man blir mer sugen på den om den också är vackert upplagd.
Exakt precis det jag menar. Därför att du har ingen aning om den är god bara för att den är snyggt upplagd. Den kan ju smaka pyton fast den ser skitsnygg ut.
Du menar att hon kanske inte alls är skön att ligga
Nej,
med?
Nej, exakt.
Då kommer jag till en fråga som vi har berört förut. Finns det i ditt tycke tjejer som inte är sköna att ligga med? För en gång sa du att allt sex är bra sex. Ungefär som det spelar ingen roll. Bara sexet blir av.
Nej, men det tar jag tillbaka i så fall om jag sa så. För att det är klart att det är olika.
Ja, ja.
Håller du med mig om det? Om du, nu, det är kanske olika, män och kvinnor kanske är olika på det sättet. Men...
Du menar om sexet är olika?
Ja.
Nå, som natt och dag?
Ja, du ser. Och det har ju inte med utseende att göra.
Nej. Utseendet ingår i infångningsfasen.
Ja, jo men så här, om du ska välja att ha sex, ja. Då spelar det ingen roll.
Nej, men hur ska du göra då? Ska
nej, du får väl bara chansa tills du hittar någon som funkar. Det här var toppen. Inte särskilt, det var en ful maträtt, men den smakade.
Men det är inte
jättebra.
Bara sex du vill ha när du väljer en partner.
Nej.
Du menar om du ska ha, om du nu, låt säga att du och jag inte är ihop och du är helt enkelt sugen. Nu ber jag nästan lyssnarna om ursäkt för vad vi hamnade i här direkt. Men nu gör vi det här då. Och du blir sugen och så ska du gå på en bar och ragga. Du kan lika gärna ta någon som ser illa ut, menar du?
Ja, bara fråga, är du bra på sex? Istället, ja, men tänk efter egentligen. Alltså, det blir ju väldigt konstigt, för det är klart att man blir sugen på någon som är snygg. Men varför blir man det egentligen? För du har ingen aning om den är bra att ligga med eller inte. Nej. Det är det jag menar, att det handlar om någonting annat än just njutning. För om det var njutning man var ute efter, då skulle inte det spela någon roll. Nej. Så det är något annat, det är bara det att säga.
Man läser ju in väldigt mycket i ett vackert utseende. Man läser in status, man tror att de som är vackra är intelligentare. Det finns massor med sådana saker.
Men jag tror att det då, för att liksom landa i någonting, det är kanske... sanning då, att det handlar uteslutande om fortplantning. Man vill ha någon som kan föra ens gener vidare på ett så bra sätt som möjligt. Struntar i om det är skönt eller inte. Bara det blir en bra avkomma.
Men vad har du mig till då? Vi ska ju inte ha någon avkomma. Ja, men på riktigt?
Nej.
Men alltså om du struntar i om det är skönt.
Nej,
ja, det är
men
inte
så här, jag
sant.
Menar så här, impulsen, mina sant. Instinkter sitter ju kvar i alla fall. Jag är ju så dum i huvudet så jag fattar inte att det blir någon avkomma. Jag tror
där sa du några centrala ord. Jag är så dum i huvudet.
Häng upp det och min säng.
Känner du dig färdig med det här ämnet?
Ja, absolut. Jag tycker att det var intressant ändå. Det var så här, fan, det stämmer nog.
Ja.
Ja. Nej, men ja,
jag kommer
det.
Att tänka vidare på det. Nej, jag kommer inte säga det. Jag kommer att tänka vidare på det. Hur du funderar. Mm. Jag ska komma ihåg att tipsa om ett radioprogram till våra lyssnare. Kropp och själ på P1. Där kan man lyssna på i efterhand om man går in på Sveriges Radio. Där finns ett avsnitt som handlar om att bli kvitt sitt ex, så att säga. Hur man hanterar detta att bli lämnad. Framförallt utifrån att man numera hela tiden då har chansen att se vad han eller hon gör via Facebook och så vidare. Den här personen dyker ju upp i ens flöden hela tiden. Och för många blir det där nästan en besatthet att följa och se. Mm. Och det nästan loopar och så vidare. Leta reda på det avsnittet om ni vill. Jag vill bara tipsa om det. Kropp och själ i P1.
Spännande. Ja, det kanske leder oss in på nästa ämne då. Aha. Hat. Jag ska fråga dig några frågor om hat.
Mm.
Och då så... så här, det är ju, ja, vi vet vad hat är, men vad går egentligen gränsen mellan att vara riktigt skitförbannad och att hata, tycker du? När blir det riktigt hat? För man säger, jag hatar honom, men det är kanske bara att man är arg.
Nej, men då tänker jag så här utan att ha tänkt på saken, men att vara arg, då är man arg på en viss sak som den här personen har gjort. Hatet flyttar över till själva personen, tycker jag.
Och man kan inte ta tillbaka det, menar du då?
Jo. Eller vad då menar du?
Nej, men så om du är arg på personen för den har gjort någonting, eller du är arg för en speciell sak som någon har gjort, då kan man be om ursäkt för det och säga jag kommer inte göra om det, jag kommer sluta göra det. Men är det personen så är det större än så.
Nej, det kan nog komma av en händelse. Det tycker jag. Och hat behöver ju inte, bara för att man känner hat så behöver inte det kvarstå sen. Det tycker
Nej.
Jag inte.
För det var nästa fråga, kan man komma över hat?
Verkligen.
Hur gör man då?
Nej, men det är inte en aktiv handling. Inte, det är inget jag gör. Utan det känslan lägger sig liksom, tycker jag.
Du menar så här, hat det kan man känna ett tag och sen så kan det gå över liksom.
Absolut.
Du kan sluta hata en person.
Jag tror att hat är ganska vanligt, men att människor tycker att det är så fult så att de inte törs tillstå det. Jag har hatat dig vid tillfällen och du som är så himla snäll. Ja, men jag har hatat dig kort. Eller åtminstone har du snuddat vid mig. Fan, jag hatar dig så liksom.
Ja, men det är det jag
i
menar.
Ilskan.
Ja, jag förstår. Men för det är det jag menar, att det är liksom, jag tycker ju att hat är någonting som är mer än att jag är förbannad på dig för någonting. Jag har aldrig hatat dig.
Säger du det nu?
Ja, nej, men jag vill säga, det är ju en definitionsfråga. Ja. Så det är ju helt och hållet upp till vad man tycker själv. Men jag tycker att hat, det är någonting som jag känner så här, det är så himla svårt att bli av med, därför att det är någonting som sitter så djupt. Och jag tycker att det är väldigt få människor som jag hatar.
Ja, så är det för mig också. Jag har kanske några som jag nästan trivs med att ha på en shitlist. Mm. Men det hatet är inte så aktivt. Men tänker jag på det så finns, och det är sådana som har gjort någon av mina närstående, till exempel barnen, riktigt illa.
Mm.
Man har ju inte det där hatet till någonting, utan det bara är där. Men liksom, det är för att erkänna att jag tycker fortfarande att du gjorde jävligt fel. Liksom, att det var, och du har heller inte bett om ursäkt. Liksom. Så, jag menar, det måste ju ändå få finnas en känsla som heter hat. Men om jag säger att jag har hatat dig vid något tillfälle, då är ju det mer i stundens ingivelse. Så det... Jag tror att det också är ganska vanligt. Men det är inte så att jag... Om någon frågar, hatar du Magnus? Så skulle jag inte säga. Alltså det är så långt ifrån.
Men om någon skulle säga, stunden, har du hatat Magnus? Så skulle du säga ja.
Alltså skulle jag säga någon kort stund. Mm. Så skulle jag kunna säga
ja. Ja, men det är kanske en definitionsfråga. Du, finns det någonting som är bra med hat?
Det är ju en extremt tydlig känsla skulle jag säga.
Ja.
Men om, och också om man tänker i förhållanden, så är ju hat, man kan ju faktiskt hata någon och älska den samtidigt. För jag tycker man tänker lätt att då, ja det har väl alla kanske tänkt, men man tänker lätt att motsatsen till kärlek skulle vara hat. Men så tycker inte jag att det är, utan motsatsen till kärlek är ju snarare likgiltighet då på något vis. När man inte ens bryr sig om den.
Mm.
Men det finns ju en slags passion i hatet i alla fall. Jag vet inte om det är positivt eller inte, men hat känner man ju till någon som verkligen berör en mycket i alla fall.
Ja, jag håller med dig, för jag kan också känna så att människor som jag hatar, det går också över i ett tillstånd av att jag skiter väl i det där. Det är inte ens värt det liksom. Det är passion i hat och det finns en stark känsla. Och det vill man ju inte lägga på människor som man inte... Liksom, som inte är värda det.
Som man inte tycker agerar bra. Nej. Säg du, har du hatat mig någon gång vid något tillfälle?
Nej, inte hatat. Jag skulle inte kunna säga så. För mig är det någonting annat. Det är om du skulle pågå länge, om du skulle vara liksom...
Ja, ja.
Och då skulle jag inte kunna vara tillsammans med dig om jag hatade dig. Det tror jag inte. Jag, riktigt arg har jag varit.
Det har jag många gånger.
Jo, men det, för det tycker jag är en annan sak.
Ja, det har det inte riktigt.
Också så här, nej, men det är också att hata är på något sätt någonting annat. Jag älskar ju dig och jag kan bli förbannad på dig. Jag kan känna så här, jag vill inte ens vara tillsammans med dig för att du är så dum nu. Men jag kan inte hata dig.
Nej, det ligger inte där till hans. Men jag menar, jag tror att det är vanligt och jag har nog... Alltså det finns också en slags småaktighet när det gäller hat. Låt säga att man skulle kunna hata en partner bara för att den går genom rummet på ett visst sätt. Mm. Att det här reta sig grejen kan ligga nästan nära hat. Men då tror jag också att det... Alltså då är man kanske lite illa ute i förhållandet. Att det där hatet snuddar vid förakt. Liksom. Jag föraktar dig, jag hatar fan ditt sätt. Liksom. Mm. Det är någonting med det som kanske inte är bra.
Nej, jag tycker
också... Alltså det är inte en bra visare liksom, för förhållandet.
Nej, jag tycker också det ska finnas en slags oförlåtlighet i det också. Hatet bottnar i att man inte kan förlåta överhuvudtaget.
Ja, eller så hatar man någon för att man tycker illa om den. Och så är man så jävla förbannad på att den där finns där.
Det kan man känna för mig ibland.
Nej.
Ja.
Ska vi ta ett lyssnarbrev då?
Ja, det kan vi göra.
Mm. Det handlar alltså om... Hon har blivit lämnad. Jag har kortat i det här brevet en hel del, för det var långt. Men det är en kvinna som har blivit lämnad. Och hon återkommer i brevet till de här bortkastade åren med exet.
Mm.
Hon skriver så här. Jag blev lämnad för 2 år sedan av en man som jag älskat och satsat allt på under 7 år. Vi fick 2 barn ihop. Och medan han en period gjorde karriär tog jag hand om barnen mest. Vi hade det bra och idag är jag ganska stabil, även om separationen var det jobbigaste jag har varit med om. Jag hade plötsligt ingenting kvar, inte huset, och många av våra gemensamma vänner försvann ur mitt liv då jag flyttade från området. Barnen bor nu hos honom varannan helg. Till min fråga. Min exman har sedan en tid tillbaka en ny kvinna och jag är återigen så arg. Jag är arg för att han bara går vidare och kanske mest för att jag kastade bort de här åren på honom och lät honom göra sin karriär medan jag tog hand om barnen när han sen utan vidare lämnade mig när det inte passade längre. Jag vill verkligen inte vara bitter och kanske har jag svårt att gå vidare från min exman för att jag är bitter. Förstår ni vad jag menar? Hur ska jag komma vidare? Undrar hon.
Ja, det där är ju... Det är så otroligt svårt att svara på, för det är så lätt att bli förnumstig och säga, ja, det är väl bara att knalla på liksom, fast man vet ju att det är ett... känslan är där i alla fall liksom. Du sitter i det där och du är bitter just, och det kan man ju förstå liksom.
Mm.
Men det är ändå, alltså det är ju väldigt lätt att säga, men jag måste säga det i alla fall, att det är liksom den dagen man kommer vidare. Man kan ha det som en liten målbild, den dagen man verkligen kommer vidare. Då tror jag att det där som man tyckte var bortkastat, det är ju inte alls bortkastat. För att det är en massa, de bra minnena finns kvar och barnen finns kvar. Och det finns liksom en del av livet som har gjort en till den man är idag, liksom, när man väl har kommit vidare. Men det är ju svårt att se det när man befinner sig mitt i liksom efterdyningarna av en separation. Att någon har trampat på en. Och liksom, det går inte att säga... upp med humöret, utan det är bara så här, håll ut och kämpa på och liksom stå på dig och försök allt vad du kan att ta ett steg bort ifrån det där, skapa ett liksom ett mellanrum mellan det du har haft och det som ska bli nu, för bara släng det, det var väl värdelöst, men det livet fortsätter, du måste liksom hitta någonting nytt som är värt.
Ja, men jag tänker också, jag tänker typ en helt annan tanke än dig. För jag är också med på att, ja, men den här känslan, det är klart att den äger giltighet. Men ja. Om man nu liksom ska, jag ser det mer filosofiskt och fastnar vid det här med bortkastade år som hon pratar om. För jag hör människor säga det ibland, att ja, jag har slängt bort så många år på den här idioten.
Mm.
Och jag tycker att det blir fel. Nu säger jag inte att den här lyssnaren inte har rätt i sin känsla, men jag tycker att det blir tokigt. För att om hon hade det, det blir många saker jag vill säga, men om hon hade det trevligt under de här åren, då kan de ju inte bara bortkasta det. De kan ju inte retroaktivt bli bortkastade.
Ja, men jo, jag kan förstå det, för att man tycker så här, man såg en sak framför sig, att det här var bra. Och sen kommer någon och säger, nej, tyvärr. Det var, jag bara lurade dig. Jag tror att känslan är sån att man känner sig, men vadå? Jag hade ju jättebra, jag trodde att du var glad.
Jo, precis. Men ja, så känslan är sån. Men om vi ska lägga lite liksom, för vi kan inte hjälpa henne med det. Men jag tänker så här, ibland styr tanken känslan. Mm. Och då vill jag tillfoga den biten.
Absolut.
Att det kan inte riktigt vara bortkastade år om hon hade trevligt under tiden.
Nej.
Sak två jag vill säga är att om hon inte hade trevligt under tiden, det här det måste bli en lärdom framöver för henne och för oss alla. Man ska aldrig uppoffra sig så att man kan kasta den uppoffringen, så att man får lust att kasta den uppoffringen i ansiktet på någon sen.
Nej.
Man har hela tiden ansvaret för att liksom... Man har, det sätter fingret på att just bli lämnad på det här sättet. Det sätter fingret på att man hela tiden har ansvaret för sitt eget liv.
Mm.
Om hon känner att hon uppoffrade sig för mycket för hans karriär då. Egentligen så gjorde hon det oavsett. Det är klart att man måste våga satsa lite grann. Hon kanske tänkte att han kommer att ge tillbaka sen. Och så gjorde han inte det. Men då tycker jag, det säger också någonting om själva dealens hållbarhet. Liksom. Mm. Det är det här jag tycker blir fel.
Nej, men det är också så här, det är ju dumt att, jag förstår ju, man gör ju en investering för framtiden liksom, så här, man tänker att okej, men jag offrar mig de här åren för att det ska bli bättre sen, precis som du säger, men det är ju fortfarande man själv som gör investeringen, man kan ju inte skylla den risken på någon annan egentligen.
Nej, för egentligen så tycker jag, och det här låter ju helt kliniskt, men det är väl i linje med mitt sätt att tänka då, hon skulle ha gjort en ekonomisk deal om det här. Hon skulle ha fått pengar för att han gjorde det här. Mm. Eller tid. Mm. Och nu när han stack så fick hon vare sig det ena eller andra. Mm. Jag menar, hennes tid med barnen, det är egentligen en ekonomisk förlust. Mm. Vid sidan av det känslomässiga. Ja, men på något vis. Jag tycker det är helt solklart.
Du ser så rolig ut bara. Du är som det var just kliniskt. Nej, men absolut. Och det kan man ju säga så här att... gå inte in i fällan att vara helt och hållet känslomässig i en relation, utan tänk lite praktiskt, tänk lite kliniskt på det också. Gör uppgörelser i förhand om man just väljer att offra sig. För jag kan också tycka så här, att det, så som jag i alla fall tänker är att okej, okay, om jag offrar mig för någonting, då är det helt och hållet min sak. Om jag inte får något tillbaka, fine. Då vet jag om det från början och förväntar mig ingenting heller. Nej. Och det är också så här, även med det, i varje stund av livet, i varje stund av en relation, så måste man ju också känna efter, är det bra, är det bra? Ja, är svaret ja, topp, fortsätt liksom. Sen kan ju vad som helst hända när som helst. Så är det ju.
Ja, för sådana är ju spelreglerna. Det är klart att man blir förbannad och ledsen och allt det här när någon lämnar. Men det kan ju inte vara så att, alltså, då skulle jag ju kunna, låt säga att jag levde med dig i 40 år och sen blev det slut. Jag skulle, alltså, om vi hade det bra under de 40 åren, då var ju det inte bortkastat. Livet är ju alltid här och nu bara. Mm. Och vår lyssnare kommer att träffa säkerligen en ny, och då har hon rustat sig förhoppningsvis lite bättre. Det kanske inte ens värt den här smärtan, men det är ändå så livet ser ut liksom. Mm. Ja. Och sen så tänker jag också att hon kanske lite grann också, hon känner nog egentligen sorg. Hon är ju sviken och det leder ju till sorg. Och den sorgen skulle ju också kanske behöva ta plats, ta lite mer plats än det låter att den har fått göra. Så att hon kan komma vidare.
Absolut, och det är ju liksom förlängningen av det. För att om man sorterar saker och ting, alltså just när man är i affekt, när du är ledsen över att någon har lämnat dig, du håller på med sorgen, då ser du ju liksom det som har varit i någon slags töcken och svärta, och du ser inte de sakerna som var bra, utan du ser bara det dåliga med det. För det är det jag menar också, att om du kan så här bara klippa av det där, gör ett, gräv en grop och släng allt där i, och så går du vidare.
Hur gör man det då?
Ja, det vet jag inte, men jag bara, det är liksom, det, du måste ha en målbild eller bara tänka så här, ja okej, det var ett helvete, men nu skiter vi det, kapitlet slut, vänd blad, gå vidare. Och sen så tänker jag så här, för att, och det är det jag menar med målbilden, att när du sen har kommit förbi det där, då kan du plocka upp de här minnena igen och se att nej, men det var ju kanske, det var mycket som var bra, jag fick mycket ut av det där och jag lärde mig världens läxa på hur på det svinaktiga sättet han betedde sig på.
Mm.
Så att det finns, om man bara kommer ur det där, och det kanske handlar just om sorg, alltså att bearbeta den sorgen, släpp vad du tyckte om det förut, utan bearbeta sorgen, sen kan du ta upp alla minnen.
Mm. Jag tänker mig att hon direkt kan tänka, ja, jag hade 7 bra år, om de nu var bra. Eller att man åtminstone kan försöka tänka den tanken för att minska sin bitterhet.
Jag tror att det är svårt. Direkt, jag tror det är jättesvårt.
Det är liksom, det ska till en klinisk igen.
Det är som om någon när du jätteledsen säger, bli glad nu då, kom igen nu, var lite glad här.
Du, jag blir arg bara du för det där på tal.
Ja.
Lycka till, säger vi.
Ja, faktiskt.
Här kommer en fråga till dig.
Mm.
Vad tycker du är det snyggaste som en tjej kan ha på sig?
Frågar du vad du kan ha på dig?
Nej.
Eller generellt?
Generellt. Vad är din smak där?
Ja, nu bara så här, nu kommer det direkt, det bara kom en, men klänning som är ganska så här, vad heter det? Generöst skuren.
Hur menar du? Urringad?
Ja, inte, det behöver inte vara urringad, men att man ser mycket av, ser mycket hud.
Lite ser mycket hud. Mm. Ja.
Det bara kom så där.
Obekväm du blir också när du ska prata.
Ja.
Och då är klänningen vid eller sitter den tajt åt?
Nej, den behöver inte sitta jättetajt åt. Nej. Nej. Men sen är det ju också så här. Det är ju väldigt olika beroende på person. Vad som är snyggt på olika personer. Liksom.
Mm. Ja, men
nu, nu fick du ett svar på
jag
en gång.
Jag fick ett svar, ja. Jag ska smälta det.
Ja, du menar att du har inte så många sådana. Du kommer att gå ut och leta.
Nej, jag funkar ju tyvärr också dåligt med sånt där. Jag menar så här, jag funkar dåligt med att anpassa mig efter önskemål.
Ja.
Det slår ofta tvärtom.
Mm. Det är så är jag också. Jag tränar ju inte överkroppen. Jag springer, jag fortsätter springa.
Precis, ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du,
ja.
vi nu ska vi prata om det här med hur det blir i ett förhållande när man hamnar i under press.
Mm.
Som en press pratar vi då om som inte grundar sig i att man har dåligt i relationen, utan låt säga att man har det ganska bra, men sen händer någonting. Yttre händelser som man kanske inte, ingen av oss kan rå på riktigt. Kanske någon blir av med jobbet, eller något barn får det svårt i skolan, blir mobbad, eller liksom någonting händer. Vad kan det vara mer? Så är arbetslöshet eller dödsfall i familjen och så vidare. Jag kom att tänka på den frågan, för att jag har en vän som berättade om några som har tagit hand om en flyktingpojke som då lever i deras familj. Och det har han gjort ganska länge då, den här pojken. Kvinnan i familjen märker nu på mannen att han vill att den här pojken ska bort.
Okej.
Och de här sidorna, för att det här har blivit liksom, och det här växer då till en liksom ansträngning dem emellan på något sätt. Där han då i hennes ögon uppvisar, där mannen i hennes ögon uppvisar helt nya sidor som hon aldrig har sett.
Ja.
När det kommer till då, hon tycker nu plötsligt att mannen är liksom väldigt egoistisk. För i hennes fall så är det ju så här att det här är en självklarhet för henne att vi måste hjälpa den här personen. Medan han då nu i hennes ögon ter sig egoistisk och så vidare. Och det fick mig att tänka på, vad händer med en när man kommer i en ny situation? Jag vet att jag och min exman till exempel, när vi kom under press under ganska lång tid, så kom ju de sämsta sidorna fram hos oss.
Mm.
Och hos honom var det sidor som jag inte kunde fördra. Vilket ju då är så otroligt olyckligt läge. Att de kommer också när man då redan har det svårt.
Mm.
Och hur ska man skilja det här? Ja. Vad ska man dra för slutsats av att när man har det svårt så kommer en sämsta sidor fram? Och hur ska man då orka det?
Mm. Alltså det är ju en fråga om hur man tacklar det problemet som sätter en under press. Alltså det är väl det som kan, om man inte har samma sätt att hantera en sån situation, att man har en flyktingpojke boende hemma hos sig, eller om det är dödsfall eller vad det än är. Om man inte har samma sätt att tackla det på, utan man gör det på olika sätt, Då blir det ju svårt. Och det kanske är, du kan leva ett helt liv utan att du någonsin visar de här sidorna, för du ställs aldrig för de problemen. Och det är väl bra liksom. Men det är ju just de där knuffarna man får i livet som avslöjar vem du faktiskt är.
Ja.
Och det har man inte sett innan, för du har aldrig varit i närheten av det liksom.
Och jag tänker att det talar ju lite grann för att man verkligen ska lära känna varandra ordentligt och länge helst innan man skaffar barn kanske.
Men det är också det här att den ler åt R som aldrig känt ett sår.
Nej, men så här, nu måste jag tänka, hade jag hört. Jo. Den ler åt R som aldrig känt ett sår.
För om du inte vet hur det är att få det där såret, då kan du ju tycka vad som helst om hur det där är. Liksom. Men så fort du har aldrig varit med om att en nära släkting har tagit livet av sig, eller att barnen har haft det svårt i skolan, för du har inte haft barn förut, så du har ingen aning om hur du kommer reagera.
Nej.
Det är väldigt svårt med det, att veta de här sakerna om du inte har, vi kan ju prata mycket som helst innan, men du vet, jag skulle bete mig så om det hände, men jag vet ju inte.
Nej. Nej, för det som jag tycker händer, det är ju att man under press, eller jag blir, vad ska man säga, Och gud vad olika man blir, ja. Mm. Om jag skulle säga så här, jag och min exman, då var det mer så här, jag blir väldigt rationell. Jag tar bort känslor. Jag blir väldigt rationell och tänker på barnens bästa till exempel, eller tänker på det som måste göras, och så börjar gör jag. Och det kan hålla på hur länge som helst. Jag orkar väldigt mycket. Min exman i ett läge som jag tänker på, han blev mera emotionell liksom. Hans känslor läckte ut, vilket gjorde att jag kände mig väldigt ensam med ansvaret.
För du skulle praktiskt lösa istället.
Och jag liksom skulle ju praktiskt lösa, och dessutom fick jag honom som jag upplevde liksom inte kunde riktigt hjälpa till. Känslomässigt. Ja, plus att liksom man är väldigt olika när det gäller hur kommer det här ut. För det kommer ju ut också på något jäkla vis liksom. Ja. Jag vet inte, jag tycker det är ursvårt. Ska man då dra slutsatsen att ja, men vi är nog inte en matchning ens i vardagen, för livet kommer att... eller liksom i framtiden, för livet kommer att erbjuda svårigheter då och då, eller ska man tänka det här är nog bara nu?
Ja fast det jag menar, jag sa förut också att det beror ju på alltså hur du tacklar just den specifika situationen, om det handlar om liksom jag tycker så här, jag kan ta
press,
två situationer
som press på något vis.
Ja fast inte riktigt, jag kan ta två situationer. När vi fick barn så var ju det var ju en sån situation som var otroligt pressande, för att det var jobbigt och han sov inte och det var liksom vaknätter och alltihopa. Där hittade inte vi något sätt där vi, där var vi väldigt olika i hur vi tacklade det här, och det blev en allvarlig kris. Det blev ju jobbigt liksom. Vi blev arga på varandra och vi stred om det där, och det blev inget bra mellan oss liksom. Mm. Men när min pappa sen dog, då var det ett läge där det var ganska krisigt mellan oss. Det var inte så jättebra, men det fick oss liksom att på något sätt komma samman. För det kunde mitt ex vara jättebra i gentemot mig och gentemot allting runt omkring. Så den situationen var på något sätt, det var en annan sak. Det var en annan typ
men
av liksom kris och press.
Då skulle jag säga så här, att det är ändå två helt olika situationer. För där var det du som var i kris och hon var inte känslomässigt drabbad. Medan det här med barnet, det är ju, det jag menar är just mer det här där båda två på något vis kommer under press. Mm. Som om en blir arbetslös, då hotar ju det liksom hela familjens tillvaro och sådär. Ja. Så lite annorlunda tycker jag det var.
Lite annorlunda, men det var ändå så det där att min pappa tog livet av sig var ju någonting som drabbade inte bara, det är klart det drabbade mig hårdare än henne, men det drabbade ju henne också, för det var ju barnens farfar. Och framförallt så var ju barnen någonstans i det här också, att farfar hade dött och hur skulle man hantera det här?
Det är klart att det blir en
sorg, och det var liksom många människor som var involverade i det där. Så jag tror att man är nog bra på olika situationer också. Man är bra på, en del kanske jättebra på att tackla att man hamnar i ekonomisk kris till exempel. Så, men det fixar jag. Då kan man stå där som en stabil.
Fast då skulle inte jag kalla det kris om någon har känslan av att det fixar jag.
Nej, du menar att båda två ska uppleva det som en stark...
Ja. Nej, för jag skulle nästan... Alltså, jag kan nästan dra en slutsats. Om man lever under långvarig kris på något sätt, så skulle nog jag skulle kunna se att vissa saker är svårreparerade efter det. Och också ha respekt för det. Och också kunna acceptera det på något vis. Att man har varit med om så mycket tillsammans. Kanske sett lite för mycket av varandras sämsta sidor. Och så att det är någonting i kärleken som kanske inte riktigt överlever det där.
Ja.
Och det kanske den skulle ha gjort under andra omständigheter. Och det där blir ju väldigt, väldigt sorgligt naturligtvis. Och det jag egentligen skulle vilja säga då, det är att man i alla fall kanske inte ska skuldbelägga sig för det som par. Utan på något vis... Det är ganska naturligt också. Ja. Att kärlek klarar inte vad som helst. Det kan vara för svårt. Mm. Och då kanske det kan vara lättare eller vettigt att gå vidare. Om allt det här har tärt så mycket. Mm. Så att man inte kan se varandra med försonande ögon längre.
Ja, men jag tänker också att även i det. Jag tror att det är jätteviktigt att man har någon eller någonting utanför som man kan prata om det här med. Mm. Därför att precis som det vi pratade om alldeles nyss, om det här med att liksom när man är i sorg så ser man allting väldigt svart. När man är i kris så tror jag också att man ser saker och ting väldigt svart. Att man liksom, man har inte förmågan att förlåta de här, ja, känslomässiga uttrycken eller det som slår slint för att man inte pallar. Liksom. Man kan inte hålla saker inom sig. Man, man far ut eller man reagerar på det ena eller andra sättet. Liksom. Mm. Och det skulle man behöva få hjälp att filtrera någonstans. För att jag tror att om krisen går över så kan man ändå se, men gud vad konstigt jag reagerade. Åh, det var ju dumt, förlåt. Och så att man faktiskt kan komma vidare även om man har haft det väldigt jobbigt och varit väldigt olika och varit kanske dumma mot varandra.
Ja. Men man vet att det där finns hos den andra.
Jo, absolut. Men det är ju de där uttrycken man har för olika saker, oavsett om det är just i en krissituation eller när du blir arg på mig och säger dumma saker. Liksom.
Jag vet, men jag menar när, om jag pratar om en kris som pågår länge.
Mm, ja, det är absolut. Men då kan man också säga att en kris som pågår länge, det är ju så jobbigt så att då kanske, ja, det spelar ingen roll vem man är. Man pallar inte mer överhuvudtaget. Liksom.
Nej.
Och, ja, även då tror jag verkligen att det är ännu viktigare att man har folk runt omkring sig som man kan släppa ut saker med och få, liksom, så att man inte bara håller det inom,
nej,
inom sin relation.
Det kan också vara den typen av saker. Jag menar, de värsta sakerna håller man ju ofta just också inom en relation, vilket ju också är extra dumt.
Ja, absolut, ja, visst. Ja. Mm. Har vi haft någon sån kris?
Kanske att vi har varit förskonade. Eller kanske vi har varit totalt förskonade från kriser, skulle jag säga. Mm. Eller har du... Har du känt någon?
Ja, dagligen.
Den stora
uppstår en kris.
Den stora lunchkrisen.
Ja, eller vad? Ja, den kan hända, det kan hända. Eller ja, ja, vi släpper det.
Mm. Tack du.
Och så går vi på en annan, ett annat brännbart ämne.
Ett brännbart.
Ja, kapitel 3 i tröst.
Ja, just det, du har ju lärt dig trösta nu.
Ja. Ja, men så här, det slog mig. Jag vet, vi har pratat om det lite grann, men jag tänker så här att är det så att det här med tröst, där är vi fortfarande på ett dumt sätt väldigt olika, män och kvinnor.
Mm.
För att män fortfarande uppfostras på det sättet att ja, om du blir ledsen då ska du så här, men borsta av dig, upp och hoppa nu liksom, grabben, och så där. Och flickor har mycket mer utrymme att just gråta och uttrycka ledsnad och så där, och bli tröstade. Och att vi liksom... Vi män är ganska dåligt rustade på att få tröst och därför att ge tröst också.
Du menar när ni är barn så har ni fått förväntan att sluta gråta?
Ja,
liksom,
exakt.
Typ så. Mm.
Ja, och då är vi också ganska dåliga på att trösta, för vi får det aldrig själva.
Nej,
jag ska inte försvara mig, men i viss mån ska jag tänka mig att det finns någonting i
ja,
det.
Ja, kanske. Har du, när dina barn har varit ledsna, du har ju pojkar,
ja,
har du kunnat låta dem gråta och sådär då?
Jag vet faktiskt inte. Jag sitter ju också fast i någon sån här gammal... syn på hur man ska hantera sånt. Jag tror att jag har tröstat, men att det också finns så här, man ska hjälpa barnen att komma vidare och komma över det. Så här, det kanske har gått alldeles för fort. Jag kanske har varit alldeles liksom för tidig med, ja, men kom igen nu. Upp och hoppa nu. Det här blir bra.
För det är någonting när du säger så där. Jag skrev en krönika för, eller det var så hemskt. Ja, men jag skrev en krönika om det i Allt om trädgården. Jag var chefredaktör för det, minns jag. Min yngsta pojke, det är sånt där som smärtar mig så fruktansvärt. Min yngsta pojke hade samlat ihop veckopeng. Och så ville han att vi skulle gå till affären och jag fick vänta utanför. Och för han skulle överraska mig med någonting. Mm. Och han gick in där med sina pengar. Och sen så dröjde det. Det dröjde och dröjde. Jag kan nästan inte prata om det, för jag blir alldeles gripfärdig. Och sen så när han kom ut, så kom han ut och hade ingenting med sig. Och då hade det då tydligt, och sen så började han gråta.
Ja.
Han höll ihop liksom så här lite noga med värdigheten och alltihopa då, och sen så brast det.
Ja.
Då hade han gått in och tagit en bukett som var där, för han ville ge mig en bukett blommor. Bara det är så sorgligt och gulligt. Lagt upp den på bandet och så hade pengarna inte räckt.
Ja.
Alltså, det är så hemskt. Och då hade han fått gå tillbaka med det där, och sen så kom han ut utan bukett.
Ja.
Och det jag då tänkte på, det var ju, och jag försökte så här, jäkla skit, jag blommor är så dyrt, och men vad fint ändå, och så var gulligt ändå. Så tänkte jag, ska jag gå och köpa den åt honom? Ska jag liksom trösta honom med en glass? Vad ska jag göra för att få bort den här känslan åt honom?
Mm.
För egentligen så var det nästan jag som inte stod ut med känslan om hans besvikelse. Men grejen var sen, tyckte jag, att liksom så här, 500 meter senare så hade han glömt det här.
Ja.
Då var han glad igen. Ja. Och det är det där jag också menar är någonting, när någon är ledsen så handlar det ändå om att de ska få vara ledsna en stund för att upptäcka att det finns en självläkning på något sätt.
Ja.
Så att man inte man ska inte hindra det. Och man ska inte trösta bort det riktigt. Nej. Det blev ändå en insikt för mig. För jag tänkte mycket på det där. För jag var så jävla ledsen för hans skull. Fortfarande än idag är jag ledsen. För jag tyckte det där var så hemskt. Ja. Men för hans del, det finns ju en självläkning i sorg. Så den måste bara få ha sin lilla periodicitet. Liksom.
Ja, absolut. Oh, ja. Det är helt korrekt.
Det är ju ingen som kommer att gråta i evighet.
Nej, det gör man inte. Och det är jätteskönt om inte det där sitter kvar hos honom, att han minns den här gången när han ville så väl och det gick åt helvete. Liksom. Men det gör det säkert inte.
Nej, det kan inte sitta. Nej, det är inte som en jobbig känsla utan som ett minne i så fall möjligen.
Ja. Men det jag menar är just det du säger, att han kom ut därifrån och försökte hålla ihop. Jag tror att killar har mycket mer av det där. Jag ska inte visa att jag är ledsen. Jag ska minsann stå ut med det här själv. Och många gånger så gör man det också. Fast det kanske inte är helt bra. Det finns liksom inte riktigt det utrymmet för att vara ledsen och gråta. Och visa upp sorg. Och då får man heller ingen tröst.
Det gör det inte heller för kvinnor som har höga positioner
i jobbet. Nej, absolut.
Och såna här saker. Nej, men det var inte att säga emot. Jag sa bara, jag ville bara addera det.
Ja. De är vuxna, menar jag.
Ja, men det är väl männen också?
Jo, jag vet. Men förstår du, vad vi har med oss, vad vi bär med oss när vi växer upp. Det präglar hur vi också hanterar andra människors sorg. Ja. Så hur vi kan trösta.
Mm.
Ja. Det var kapitel 3, jag släpper det där. Det var inte så farligt, eller hur?
Har jag någonsin vejt för någonting?
Nej, nu får du ge ett råd.
Jag kan bara säga så här, det enda jag är störd över nu, det är egentligen det här med klänningen.
Jaha, varför det?
Stör mig.
Vadå?
Att det är så en tjej ska se ut.
Ja men så här, det var bara någonting som dök upp. Jag kan inte tycka att det...
Ja. Men jag säger att det stör mig. Det behöver inte betyda att du har gjort något fel.
Nej.
Ja, det där kunde vi inte prata om tydligen.
Nu behöver jag tröst.
Det får du inte.
Ge ett råd nu,
Marit. Bara bita ihop.
Ja. Jag ska tänka ut exakt vad jag tycker är snyggt.
Nej, du har redan sagt. Nej. Då är det redan sagt det nu.
Rådet nu, Marit.
Ja.
Upp med det.
Rådet, ja. Och det blir mer som ett resonemang, skulle jag vilja säga. Jag har då en tanke så här. Det handlar om förlåtelse. Om någon har betett sig illa mot dig, eller mot mig, låt säga att någon har betett sig illa mot den, så är jag inte riktigt... Det finns någonting störigt i det här med att man då som den som... Vad ska jag kalla den ena och den andra? Offret, ska jag kalla det offret? Att den som är offer ska överta ansvaret för hur det här ska bli genom att förlåta eller inte förlåta. Medan den som har gjort den illa liksom otåligt står och trampar och tycker att den har rätt att få ett svar nu. Förlåter du mig eller förlåter du mig inte? Jag tycker att det kan vara så att om man har blivit illa behandlad, jag tycker att det är sunt ibland att inte förlåta. Idealet är ju jämt att man ska förlåta. Men varför är det?
Ja, alltså så här. Om jag då får resonera kring det här, eftersom det var ett resonemang.
Ja.
Så tänker jag så här. Nej, man ska inte förlåta om man inte kan förlåta. Men det är ju liksom för min egen skull. Om jag nu är offret och du har betett dig illa mot mig.
Ja.
Jag är ju inte gladare om jag ska gå omkring och vara liksom... kränkt och sårad och arg över det du har gjort mot mig. Det är ju inte bra för mig heller.
Nej.
Så jag måste ju hitta ett sätt där jag säger så här: nej, tyvärr, jag vill inte se dig mer, dra åt helvete. Eller, nej, jag måste förlåta dig, för annars blir det inget roligt.
Nej, jag vet, roligt, men jag tycker faktiskt att det finns så väldigt mycket däremellan som är odefinierat. För det handlar också om, bara för att jag... Om jag vill verkligen förlåta, men jag kanske inte kan.
Nej.
Framförallt så kanske jag inte kan glömma det här du har gjort till exempel. Nej. Det är också en aspekt. Att man liksom... Jag vill invända mot det här att bara för att man förlåter någon så är det ju inte ogjort. En trasig sak lagas ju inte för att jag förlåter. Och ibland så tror jag att man lägger det där på sig själv. Jag måste klara av att förlåta. Jag måste klara av, för det är idealet och man vet att det är bäst för en själv. Men... Och då tänker jag också att den som står där och väntar på, ska hon förlåta eller inte? Jag vet inte. Det blir som att jag övertar ansvaret för hur ska det här gå nu när du har gjort något dumt. Jag skulle vilja säga så här, ibland så kanske man inte bara ens ska acceptera att säga ja eller nej på frågan om förlåtelse. Jag är ett offer här, jag har rätt till min process.
Ja.
Typ så.
Självklart.
Och att någon står där och väntar på ens förlåtelse, det är nästan som ytterligare en kränkning på något sätt. Att du ska dessutom, nu har du varit taskig, sen ska du dessutom avkräva mig ett svar här liksom.
Ja, men ja, jag skulle säga, jag håller med dig om att det är klart att det är en process. Det måste få hålla på. Det kan hålla på en minut, det kan hålla på i 3 år, det kan hålla på i 10 år.
Ja.
Men det är en process. Men det finns ju ingenting, det är ingen blir ju glad av att någon gör ett fel och den andra inte förlåter.
Nej, men felet är redan begånget, ja, när den första gör felet.
Absolut,
det är ingen,
ja,
som blir glad av det, så att, nej, säga. Det var aldrig meningen. Det var, och så att, jag menar, shit har happened redan. Sen fattar väl jag också, det är ju grundkonceptet att det är ju jätteskönt om man kan förlåta och sen är allting över.
Ja.
Men i de fall när det inte är så lätt så ska man kanske inte acceptera den pressen som det läggs på en,
nej,
att du bör förlåta.
Nej.
Du bör ingenting, utan du bör göra det som är bäst för dig. Det kan,
ja,
vara att liksom, jag vet inte, det kan vara att stänga av. Jag har små pepparkorn i bakhuvudet av ilska eller vad det nu är, av oförlåtna saker som jag lägger där. Jag vill inte att de ska påverka mitt liv, men jag vet med mig att den där, ja, personen har gjort det där. Det är också en kunskap som jag bär med mig liksom.
Absolut, men jag tror, om jag ska resonera om det, så tror jag att det där är din förlust faktiskt. Det är,
jag känner inte,
nej,
av dem alls.
Men jag tror att det är så. Jag tror att det är liksom, fine, gör så. Men jag tror att om du kunde förlåta så skulle du må ännu bättre.
Ja, men när jag inte kunde då?
Nej, då är det så. Då kan, uh-huh, du inte förlåta. Och då menar jag så här, vissa saker kan man inte förlåta. Man kan inte förlåta upprepade gånger heller.
Nej, men det,
men då kan
det är
man
väl ofta då som
fortsätta.
Nej, men det är väl ofta, nej, och även om man inte har fortsatt då. Nej, men jag menar, det är väl ofta upprepade gånger, för det är klart att en enstaka händelse kan man förlåta, men när saker upprepas, så måste man ju till slut börja tänka att det inte är en enstaka händelse detta, utan det här är personen som är sån.
Mm.
Och det vill jag inte förlåta eftersom det går ut över andra människor.
Absolut, och då väljer man bort den personen.
Ja, men ibland kanske det inte är så lätt ens.
Nej. Men jag menar, jag bara tycker så här, ja, du kan väl gå och bära på det om du tycker,
nej,
att det är okej. Okay.
Ja, men alltså jag har inget val.
Jo, det har du. Det är klart att du har ett val.
Finns det ingen som är på din shitlist?
Hur menar
har
du?
Har du ingen shitlist liksom, där
det
finns
människor
som du
jag
inte
hänger med? Det är människor,
nej,
som jag umgås med eller vill vara med.
Nej, precis.
Ja.
Men har du förlåtit dem?
Nej, men jag kan inte det. Det är det jag menar också när vi pratar om de här oförlåtliga sakerna. Men jag har ingen lust. Jag kan,
nej,
inte, jag vill inte.
Nej,
så jag vill inte vara med dem. De,
nej,
får försvinna.
Precis. Men med ditt resonemang så skulle det ju vara så att du blev en friare och lyckligare människa om du förlät dem.
Ja, om jag skulle fortsätta umgås med dem så skulle jag ju vara friare och lyckligare i så fall. Men jag vill ju inte det. Jag väljer bort det. Och jag bara tycker att det är liksom, vissa saker kan man inte förlåta och det vill man inte. Och då gör man inte det heller. Och då får det försvinna liksom. För att det beror ju på vad man menar med förlåtelse.
Ja, men du tar ett steg till. Liksom. Du kan bara prata om antingen eller grejen. Som att det inte finns några svåra lägen.
Det finns jättesvåra lägen och jag säger att det kan ta tid. Men jag tror att jag kan inte riktigt köpa att man bara säger ja. Nej, jag struntar i att förlåta den här personen som jag ska fortsätta relationen.
Men jag sa inte att man bara säger så. Utan om man känner att det här är så svårt att förlåta. Så att man inte, det är inte bara att man säger jag bara säger, utan man har försökt men det går inte.
Mm.
Då kanske man ska befria sig från det kravet.
Ja, men det
kan
man väl göra.
Och så får tiden utvisa,
ja, ja,
om man trivs eller inte.
Ja, ja.
Då vill man bara inte att den andra ska stå där och liksom trumma med fingrarna. Ha, förlåter du mig eller förlåter du,
nej,
mig inte?
Nej, men
liksom.
Du ser det på ett så konstigt sätt.
Det var det som var vitsen
med
det här nu.
Jo, men om du säger att en person står och trummar med fingrarna.
Ja.
Och jag tycker inte heller att lägga över ansvaret. Ja, det är olika saker. Den här personen har begått ett fel och den här personen har blivit drabbad. Hur ska den personen hantera det? För man kan ju inte bara säga, ja, det är inte mitt problem. För det är det. Det har blivit den personens problem. Det är ju
det
hela situationen
ju den.
Är ju så.
Ja, det vet ju den. Nu blir det väldigt snurrigt, för det var ju det vet vi alla att vi tycker så. Nu är rådet slut för idag.
Okej. Det var ett resonemang som heter duga.
Och du fattade absolut ingenting. Ingen annan kanske heller gjorde det.
Jo då.
Men jag är trött på det där att liksom förlåtelse ska vara någonting som kommer automatiskt. Jag hävdar att det finns något mittemellan. Nu, okej.
Okay. Ja, det kan bli fler kapitel av det här också.
Nej, aldrig mer ska vi prata om det här. Aldrig mer.
Ja.
Vill du säga någonting mer till våra lyssnare?
Nej, ingen klokskap, utan nej. Mer tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat.
Ja, men kan inte jag få ge några bra serietips?
Ja, det kan du göra.
Om man har några kvällar över. Ja. Jag vill då tipsa om The Good Wife. Oj. Som är jättebra. Oh, ja. Visst är det Netflix?
Ja. Ja, den finns lite här och var faktiskt.
Ja. Den är, ja. The Good Wife, så bra. Hon är advokat i kläm mellan man, barn och karriär. Och alltihopa.
Och älskar det också. Hon är ju kär.
Ja. Och sen så, jag tycker också att man kan titta på The Crown på Netflix. Mm-hmm. Ja, lite så här dröm dig bort tv. Man får en historielektion också.
Ja, bra.
Jag vill också, jag har ju också en passion som är lite konstig för varuhus-tv. Jag tycker om när de är på varuhus.
Ullared.
Nej, den har jag aldrig den. Nej, men stora, då ska man se på Mr. Selfridge.
Okay.
Mm. Han som startar varuhuset Selfridges i London. Mm. Mycket kvinnoaffärer, affärsmannaskap. En serie som man kan titta på också utan att bli mörkrädd. Det är inte crime, liksom, utan den är bara, den är så bra och har många, många avsnitt. Jag är ledsen för att jag har sett
inga
alla.
Inga spöken heller där.
Nej, inga spöken. Selfridges. Det tycker bra. Jag kunde höra hemma här
ja,
nu bara.
Absolut, jättebra. Det toppen. Jag ska se både The Crown och Mr. Selfridge.
Ja, det måste du göra. Har du inte sett Selfridge?
Nej, jag har inte det faktiskt.
Nej. Gör det. Kära lyssnare, fortsätt att höra av er till oss på info@skilsmassopodden.se eller på vår Facebook-sida. Och ställ gärna frågor.
Ja,
och berätta för oss om vad ni är i. Och så önskar vi att ni får en trevlig vecka och så hörs vi snart igen.
Det gör vi.
Ja, hej då!
Skilsmassopodden produceras av Makeover Media. Vår bok hittar du i bokhandeln och på nätet. Boken heter Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.